الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. أما بعد، فوتشاتي غويانوم دملسينا دبوكيان كتاب التوحيد آف شيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. Vi har kommit fram till kapitel 52. Där så säger författaren Bab la yuqalu assalamu ala Allah. Kapitlet att man inte får säga assalam till Allah. Och han nämner där en hadith från Ibn Mas'udin radiyallahu anhu som sa att då vi bad, eller vi var tillsammans med profeten Muhammad alayhi salam i bönen, så sa vi assalamu ala Allah min ibadihi. Då så sa vi assalam till Allah från hans tjänare. Assalamu till den och den personen. Och då så sa profeten sallallahu alaihi wasallam la taqulu assalamu ala Allah. Säg inte assalam vare med Allah. För säkerligen så är Allah assalam. Fa inna Allaha huwa assalam. No. Författaren fortsätter att gå igenom vissa uttalanden som inte är korrekta och som strider mot tawhid och som muslimer ska akta sig för. Och dessa kapitel lägger också stor vikt på att man ska tänka på vad man säger för någonting. Att inte bara säga vad som helst utan att tala ut med Koranen och Sunna. Så här nämndes det i denna hadith att sahaba radiyallahu anhum brukade säga i bönen assalamu ala Allah och salam över si och så från olika människor. Och det har nämnts i andra hadither att sahaba sa detta innan de visste vad de skulle säga. Yani innan det att profeten alaihissalam hade lärt dem vad de skulle säga i bönen, när de satt ner för att göra tashahud, så gjorde de ijtihad. Alltså de försökte komma fram till någonting bra att säga. Och då brukade de göra denna dua. Tills det att profeten alaihissalam korrigerade vad de sa och lärde dem den korrekta tahiyya. At-tahiyyatu lillahi wa salawatu och så vidare. Så här satt de då och de sa assalamu ala Allah min ibadihi. Salam till Allah från hans tjänare. Och det här var då någonting som profeten alaihissalam förbjöd. Och sa ni får inte säga assalam till Allah. För Allah han är assalam. Varför får man inte säga assalamu till Allah? Jo. För det första. Så måste man förstå. Det här ordet assalam. Assalam är ett av Allah Ta'alas namn. Som ni känner till så har Allah många vackra och fina namn. Och från dessa namn är Assalam, som Allah Azza wa Jal nämner i slutet på surat Al-Hashr. Assalam al-mu'min al-muhaymin. Så det är utan tvivel ett av Allahs namn. Och ulema nämner också att det är min asma at-tanzih, från de namnen som upphöjer Allah subhanahu wa ta'ala och friar honom från alla brister. Som Assalam, Al-Quddus, Al-Subbuh. Dessa namn som upphöjer Allah Azza wa Jal över alla brister som folk tillskriver honom. Och Sheikh bin Baz rahimahullah och andra ulema nämner att Assalam yani betyder, när man talar om Allah subhanahu wa ta'ala, två saker. Det betyder Assalim min kulli naqsin wa aib falahul kalam al-kamal al-mutlaq. Allah är assalam, den som är fri från alla brister och den som är perfekt ur alla aspekter. I hans essens, i hans namn, i hans egenskaper och i det han gör. Allah har inga brister i något av dessa. Han har inga brister eller tillkortakommanden i sina namn, sina egenskaper, i det han gör och det han säger. Allah Azza wa Jalla är perfekt. salim, yani fri från alla brister. Salam betyder också att Allah subhanahu wa ta'ala skyddar sina tjänare. Han skyddar sina tjänare. Att Allah yusallimuka mina shar. Att Allah azza wa jall skyddar dig från ont, från skada, från problem och liknande saker. Att Allah azza wa jall skyddar dig. Varför är det fel att säga salam till Allah subhanahu wa ta'ala? De lärda nämner flera stycken argument. Det första är att när man gör att säga salam alaik är en form av dua. Det är en form av dua. Att du ber Allah subhanahu wa ta'ala att skydda den här personen, att skona den här personen från ont. Taib. Och vi vet alla att Allah azza wa jall inte kan drabbas av någonting ont. Ingen och ingenting kan skada Allah subhanahu wa ta'ala. Så varför ska man göra dua att Allah ska skyddas från ondska? Eller hur? Vem ska skydda Allah? Det går inte. Allah azza wa jall kan inte skadas av någon, fruktar ingen och behöver inte våran dua. Det är första argumentet att det är en dua att skonas från ont och Allah azza wa jall kan omöjligt skadas av någonting ont. Även om hela mänskligheten skulle samlas för att försöka skada honom så kommer de aldrig kunna skada honom, som det nämndes i hadithen. Så det är första argumentet. Det andra argumentet är att assalamu alaika är också en dua. Och vi gör inte dua för Allah, vi gör dua till Allah. Eller hur? Det går inte att göra dua för Allah. Det funkar ju inte, utan vi gör dua till Allah subhanahu wa ta'ala. Yani man ber Allah om någonting och man ber inte för Allah. Varför? För Allah subhanahu wa ta'ala är inte i behov av våran dua. Han är inte i behov av någonting. Han är al-ghani, den rike som är oberoende av alla. Och vi är alla fattiga och i behov av honom. Och det tredje argumentet är att när du säger assalam till Allah subhanahu wa ta'ala så har det ingen betydelse. För Allah, han är assalam. Anta assalam och minka assalam. Så att det som att du säger Allah till Allah. Det har ingen assalam till assalam. Det har ingen betydelse. Så därför blir det felaktigt att säga dessa ord. Men varför sa då sahaba dessa ord? Kunde de verkligen ha tolkat det så här fel? De lärda säger, som Sheikh Salah al-Sheikh och andra, att sahaba syftade inte på dessa saker, att göra dua för Allah och att Allah ska skonas från ondska, utan de syftade på ett tahiyya, att yani, vad kan man säga, skicka hälsningar till Allah subhanahu wa ta'ala. Det var det de syftade på. Men ordavalet som de hade valt var fel. Ordavalet var fel. Taib. Ja. Och därför så korrigerade då profeten Muhammad a.s. vad de sa. Och vägledde dem istället till det som är mer korrekt. Och lärde dem den korrekta tahiyya, som man ska säga. Att tahiyyatu lillah. Att alla lovprisningar och upphöjningar är till Allah subhanahu wa ta'ala. Det är det som man ska säga. Och här finns också en lärdom som ulema nämner. Och det är att sahaba hade utan tvivel en god avsikt i det de gjorde. De ville bara gott. Men profeten a.s. korrigerade deras fel och sa inte det är okej att ni fortsätter för ni har en god avsikt. Det viktigaste är avsikten och så vidare. Och sahaba ändrade på sig, accepterade självklart profetens råd a.s. och tillämpade den nya kunskapen de hade fått. Och sa inte nej, vi ska fortsätta för vi har en god avsikt. Och det här är en viktig punkt, för att ibland när man korrigerar folks fel, folk gör någonting fel i religionen, då så säger de, jag vill bara gott. Jag har en god avsikt, jag har ett rent hjärta och så vidare. Är det här en giltig ursäkt för att fortsätta göra fel? Nej. Och här har vi ett konkret bevis på detta. Att det spelar ingen roll vad du har för avsikt. Så länge din gärning inte överensstämmer med denna religion så ska du lägga ner och istället göra det som du är ålagd att göra. Och vi lär oss också av denna mening att när man ser någonting fel så ska man ju försöka korrigera det så gott man kan. Och man ska också, om man har möjligheten, hämta en bedil. Man ska ersätta det som folk gör. Alltså om folk gör någonting fel och du går fram till dem och påpekar att det här är fel, lär dem då istället vad som är rätt. Så att du inte bara lämnar dem tomhänta. De gör någonting fel, du säger det här är bidda. Alltså, men vad ska jag säga? Du bara går därifrån. Nej, säg det här istället. Eller hur? Efter salam, han gör alltid dua. Al-Fatiha. Du säger, det här är bidda, min broder. Tayyib, vad är sunna? Att du säger astaghfirullah, 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 allahumma anta salam, aminka salam, så vidare. Du säger subhanallah 33 gånger, alhamdulillah 33, allahu akbar 33. Du läser ayat al-kursi, du läser surat al-ikhlas, falaq och nas. Det här är sunna, till exempel. Du lämnar honom med någonting gott. Ja. Du känner någon som har, vet jag, en flickvän. Säg jag toba. Gå och gift dig istället. Eller hur? Bedil. Du ersätter. Och så vidare. Så det som är dåligt, ersätter man med någonting som är halal. En fråga. En faida som ulema nämner här. En nytta och en lärdom. Vad betyder assalamu alaikum? När jag hälsar och säger till min broder, assalamu alaikum. Vad är det för... De lärde brukar nämna här tre stycken innebörder av denna hälsning. Varför hälsar man på en muslim med denna hälsning? Är det någon som vet?
Man gör dua för personen.
Naam, ahsan. Du gör dua för personen, att personen ska få salam. En Allahs salam, att Allah azza wa jalla ska skydda och skona personen från allting ont i detta liv. Ja. Så det är dua. När du säger assalamu alaikum, så gör du dua för personen. Någonting annat? En annan faida som ulema nämner är att assalam är också dhikr. För det är Allahs namn. Så det är att minnas Allah subhanahu wa ta'ala. Och det är också tabarruk. Att man söker Allahs välsignelse. Att när du kommer till någon, istället för att säga hej och tjena och läget, så säger du assalamu alaikum. Det kommer inshallah ta'ala Allahs baraka. Välsignelse i den här hälsningen. En annan faida som många inte känner till, och som Sheikh Saleh al-Sheikh nämner i sin förklaring här, att han betonar hur viktigt det är att muslimer ska förstå sig på vad de säger. Han säger de flesta awam vet inte ens vad de säger. Och subhanallah, till och med vissa tullab al-ilm som söker kunskap vet inte ens vad de säger. Varför säger vi vissa saker? Salamun alaikum. Speciellt om det är med nekira, om det är obestämd form. Du kan säga assalamu alaikum. Bestämd form. Assalam. Och du kan säga salamun alaikum. Som alla nämner i Koranen. Salamun alaikum. Frid över er. Och så vidare. Att den här hälsningen sprider en trygghet bland muslimer. Att när jag säger till dig salamun alaikum, yani frid vare med dig, det betyder jag kommer inte skada dig. Du kan känna dig trygg från mig. Och som Sheikh läste nyss, Sheikh Zayd al-Madkhali sa, att om du går i mörkret och en person, i en tid där man är rädd och kanske folk beter sig, kanske kan vara våldsam och så vidare. Och du bara går förbi och personen säger ingenting, då blir du rädd. Men om personen säger till dig i mörkret från ingenstans, assalamu alaikum. Slappnar av, eller hur? Känner dig trygg. Inshallah, han kommer inte skada mig, eller hur? Eller ännu värre, du säger salamu alaikum och han är tyst. Han besvarar inte din hälsning. Du blir rädd, eller hur? Så att det ger en trygghet, den här hälsningen. Den sprider frid mellan muslimerna. Och sen självklart finns det ju massvis med dygder av att ge salam till muslimer. Det här är vissa, vad kan man säga, punkter på varför den här hälsningen ska spridas mellan muslimer. Vi går vidare till nästa kapitel. Bab qawl Allahumma ghfirli in shit. Kapitlet att säga, o Allah, förlåt mig om du vill. Kapitlet att säga, o Allah, förlåt mig om du vill. Det vill säga förbudet att säga, o Allah, förlåt mig om du vill. Och det är ett viktigt kapitel, och det är också ett fel som många gör när det kommer till dua. Och det är någonting vi hör vardagligen och någonting som vi själv kanske faller in i till och med. Att man ofta hör detta. När folk gör dua till Allah så säger de: oh Allah, ge mig Jannah, inshallah, om du vill. Och Allah, ge mig högsta paradiset om du vill. Allah, ge mig en fru om du vill. Allah, ge mig ett jobb om du vill. Eller inshallah, barakallahu fik. Eller barakallahu fik, inshallah. Jazakallahu khairan, inshallah. Må Allah förlåta dig, inshallah. Är det inte vanligt, eller? Eller någon säger till dig: må Allah förlåta dig, du säger inshallah. La, det är fel. När man gör dua till Allah, använd inte ordet inshallah. Bäst. Varför? Vi kommer lämna beviset. Och ni kanske känner igen det, är vanligt, eller hur? Att när man gör dua så svarar folk med det här, inshallah. Eller själv man kanske säger inshallah. Och vi kommer nämna lite argument på varför det är fel att säga detta. Författaren nämner här en hadith som berättas i Sahih från Abi Huraira radiyallahu anhu, att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa: la yaqul ahadukum allahumma ighfir li in shit, allahumma arhamni in shit, liya'zim almas'ala fa inna allaha la mukriha lahu wa li muslimin wa li yu'azzim ar-raghba fa inna allaha la yata'azamuhu shay'a ata'ahu. Här så sa profeten a.s.: ingen av er ska säga: och Allah, förlåt mig om du vill, och Allah, var barmhärtig mot mig om du vill, utan man ska be med beslutsamhet, för ingen kan tvinga Allah till att göra någonting emot hans vilja. Och i Sahih Muslim: man ska be Allah med stort hopp, för ingenting är för mycket för Allah att ge. Ja. Taib. Så när man gör dua så sa då profeten a.s. att man inte ska säga: o Allah, förlåt mig om du vill, och Allah, ge mig din rahma om du vill. Yani profeten a.s. förbjöd här att man gör det som kallas för istithna på arabiska. Yani man säger inshallah. Det här är någonting som man inte ska göra vid dua. Och det här är dålig adab med Allah subhanahu wa ta'ala. Varför? De lärda nämner flera argument. Vi ska nämna 4 stycken argument på varför man inte ska säga inshallah när man gör dua. Det första argumentet är att när du gör dua och säger: och Allah, ge mig det här inshallah om du vill, så indikerar du på att, eller personen som gör detta indikerar på att han är, eller han klarar sig utan det han ber om. Yani, den saken jag ber om är inte viktig. Du kan ge mig eller du behöver inte ge mig. Det är inte så viktigt. Det är inte hela världen om jag får eller inte får. Yani, jag klarar mig utan, typ. Och det här är felaktigt. Det är som att jag säger till dig: broder, kan du hämta ett glas vatten om du vill? Hämta vatten om du vill. Hämta vatten till mig om du vill. Vad ger det här för signal? Att jag inte är i behov av vatten, eller hur? Jag klarar mig utan. Ja, det kan vara bra att dricka, men jag behöver inte dricka. Eller hur? Och så ska man inte göra när man gör dua till Allah. Att man ber som att man är likgiltig. Jag klarar mig utan. Om du vill ge mig, ge mig. Om du inte vill ge mig, khalas, jag behöver inte. Utan tvärtom, när man gör dua så ska man visa sin fattigdom inför Allah Azza wa Jal. Sitt behov. Sitt nödtillstånd till Allah Azza wa Jal. Att man är i behov av det som finns hos honom. Alltid när man gör dua. Och inte det här högmodet: men jag klarar mig utan. A'udhubillah. Utan. Därför ska man inte säga på det här sättet: om du vill. Inshallah. Taib. Det är första argumentet. Det andra argumentet. Ja. Är att när man använder. När man begränsar sin fråga till. Al-Mashi'ah. Till Allahs vilja. Så om du vill. Det här är någonting som man oftast gör när man frågar någon som inte har en helt fri vilja. Vars fria vilja är begränsad. Som exemplet här. Kan du hämta vatten? Eller hämta vatten om du vill. Eller om du kan. Det kanske är någonting som hindrar dig. Du kanske inte får hämta vatten. Du kanske inte kan hämta vatten. Och så vidare. Men när det kommer till Allah Azza wa Jal så finns det inget som hindrar honom. Inget som håller honom tillbaka. Utan Allah Azza wa Jal gör vad han vill. Inget som tvingar Allah att inte ge eller att ge och så vidare. Utan Allah Azza wa Jal gör exakt vad han vill. Så att det finns också den här dåliga indikationen i detta. Det tredje argumentet är att det är helt lönlöst att säga inshallah om du vill när man gör dua. Det har ingen betydelse för i slutändan och i grunden så gör Allah subhanahu wa ta'ala bara vad han vill. Eller hur? Allah gör bara vad han vill. Allah gör inte vad han inte vill. Utan han gör bara det han vill. Eller hur? Så allting som Allah gör eller inte gör är någonting han vill. Han har velat att det ska vara så. Så det finns ingen nytta med att säga att Allah gör det här om du vill. Det är helt lönlöst, eller hur? Det tjänar ingenting till. Det fjärde argumentet. När du ber Allah subhanahu wa ta'ala och du säger om du vill, ge mig detta. Då är det som att du indikerar på att det här är någonting stort för Allah. Någonting som är mycket. Och det här var det som profeten alaihissalam indikerade på i hadithen. فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَتَعَظَمُهُ شَيْ. För det finns ingenting som är för stort för Allah. Yani, när du ber, be Allah om vad du vill och hur mycket du vill. Och skäms inte och säg inte om du vill. För samma sak där. Om jag kommer till dig broder och säger kan du låna mig 10 000 kronor? Om du vill. Det, om du vill betyder här, jag vet att det är mycket pengar. Du kanske kan låna mig 10 000, du kanske inte kan låna mig 10 000, eller hur? Så det är samma sak här. När du ber Allah och säger, Allah, ge mig högsta paradiset om du vill. Då finns det också den här indikationen på att men det kanske att det är mycket, jag ber om för mycket. Och det är fel. Ingenting är för mycket för Allah subhanahu wa ta'ala. Så som Allah subhanahu wa ta'ala säger att om alla mina tjänare, jinner och människor skulle samlas på en och samma plats. Och tänk er här nu, alla människor som någonsin har levt på jorden och kommer att leva på jorden. Hur många miljarder? Allah. Alla jinner som någonsin har levt och kommer att leva på jorden. På en och samma plats. Ber alla om allt de vill ha. Inte att de får önska sig en sak, utan de får önska sig allt de vill ha. Allt de någonsin har kunnat önska sig. Och alla får allt vad de vill ha samtidigt. Så kommer det här inte minska Allahs rikedom mer än vad havet minskar om du doppar en nål där i. Tänk dig havet. Havet, inte en vattenpöl eller något. Havet. Och du doppar en nål i havet. Hur mycket vatten har minskat från havet? En droppe, eller hur? Och ulema säger att det har inte ens minskat för havet fylls alltid på. Det regnar någonstans, det finns någon flod som flyter in någonstans. Så att det är, har inte minskat någonting alls. Och samma sak är det med Allahs rikedomar. Be för Allah Azza wa Jal kan ge yani, hur mycket som helst. Och därför så lärde oss profeten Muhammad a.s. en väldigt fin etik. Och han sa, إِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ الْجَنَّةِ. Om ni ber Allah Azza wa Jal om paradiset. Vad ska ni be om? فَسَأَلُوهُ الْفِرْدَوْسَ الْأَعْلَى. Be honom då om det högsta paradiset. Yani, när ni ber, be Allah om det största, det bästa, det mesta. Tänk inte att jag har bett för mycket, jag har gjort för mycket dua, jag skäms, jag har bett Allah för många gånger. Det jag ber om är för stort. Utan be Allah om det högsta. Och vissa människor tänker att de är ödmjuka. De säger, Allah, om jag får gå in i Jannah, låt mig få gå in precis bredvid dörren och bo där. Precis vid ingången till Jannah. Yani typ lägsta platsen. Nej, du ska inte göra sådana här dua. Utan sikta mot det högsta. Inte sikta mot det lägsta. Utan be Allah Azza wa Jal om det högsta. Och därför så har det också berättats att profeten alaihissalam sa att Allah blir arg om vi inte frågar honom. Allah blir arg om vi inte frågar honom. Vissa kanske tänker, men nej, jag kan inte be Allah, det är för mycket och så vidare. Jag vill inte vara jobbig eller jag har frågat för mycket. Allah har gett mig för mycket. Eller? Utan be Allah azawajal tycker om att du ber. Och när du ber så får du alltid någonting. Du går bi'idhnillahi inte därifrån tomhänt. Vad sa profeten alaihi salam? Om du gör dua så får du antingen det du ber om direkt, eller hur? Eller det skjuts upp. Eller Allah ger dig någonting bättre. Eller Allah sparar en speciell belöning till dig nästa liv. Eller Allah tar bort någonting dåligt. Det har nämnts flera hadith. Yani du får alltid någonting när du gör dua. Och då sa sahaba, ya Rasulullah, idha nukthir. Men ya Rasulullah, då kommer vi göra ännu mer dua. Vad sa profeten alaihi salam? Allahu akthar. Yani Allah har oändligt. Yani, varsågod, yani, det som finns hos Allah är oändligt. Så mashallah, tänk på detta. Och jag vet inte, men jag känner att vi har brister när det kommer till dua. Och det har berättats från vissa av sahaba, tror jag Umar radiallahu anhu, att Allah brister inte i att ge eller besvara sina tjänare när de åkallar honom. Utan det är vi som brister i att åkalla honom. Subhanallah. Allah azza wa jalla har lovat att besvara våran dua. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Men bristen finns i oss. Hur mycket dua gör vi varje dag? Vem av oss gör dua ens 10 minuter om dagen, 20 minuter om dagen? Gör dua 10 minuter i sujud, går upp på natten och gör dua och så vidare. Allah al-musta'an. Många av oss är mycket upptagna med våran dunya idag. Våra mobiler och våra, jag vet inte vad, datorer och Facebook och arbeten och utbildning. Men yani dua, ya ikhwan, det är de troendes vapen. Denna mycket, mycket mäktiga dua till Allah azza wa jalla. Ja. Här finns en punkt som ulema också tar upp. Vi sa att när man gör dua så ska man inte göra undantag. Alltså man ska inte säga till Allah om du vill, vilket är en form av undantag. När det kommer till Allahs mashia, Allahs vilja, så ska man då inte göra dua och säga om du vill till Allah subhanahu wa ta'ala. Men om man är osäker på en sak, om du ber Allah azza wa jalla om vägledning i en fråga där du är osäker, får du då göra undantag eller vad kan man säga, vända dig till Allah azza wa jalls kunskap? Yani till exempel, du vill åka någonstans och du vet inte om det är för ditt eget bästa, så du säger åh Allah, om det här är bra för mig, underlätta det, och om det här är dåligt, så gör det eller ta bort mig från den här saken. Är det tillåtet? Nej, det är tillåtet. Och då säger ulema, skillnaden här är att det som är förbjudet är att göra undantag när det kommer till Allahs vilja, eller mashia, att säga inshallah. Och det som är tillåtet är att göra undantag när det kommer till Allahs kunskap. Yani, som Sa'di nämner, det är tillåtet, eller när det kommer till de saker som är bra. Du ber om Allahs rahma, Allahs förlåtelse, Allahs paradis, säg aldrig inshallah. För det är bara gott. Men när du ber Allah om saker där du inte vet vad som är ditt eget bästa, när du är osäker på någonting, då är det okej att låta Allah azza wa jalla, eller att be Allah azza wa jalla att avgöra med hans kunskap. Som till exempel salat al-istikhara. Du ska påbörja en utbildning. Du vet inte om den är bra för dig eller inte. Men du lutar åt att den är bra och du ber Allah istikhara. Du säger Allah, om den här saken är bra för mig, så underlättar den för mig och välsignar den för mig i min dunja och min akhira och så vidare. Och om den är dålig för mig, så vänd mig bort från den och ge mig någonting bättre och så vidare. Och samma sak duan, som man säger om man är trött på livet. Och Allah, låt mig leva så länge livet är bättre för mig, och ta mitt liv om du vet att döden är bättre för mig. Du vet själv inte om det är bra eller dåligt att leva, eller hur? Men om du känner att du är trött med livet och du måste be om döden, be inte om döden, utan be istället denna dua. Och Allah, om du vet att livet är bättre för mig, låt mig leva. Och om du vet att döden är bättre för mig, så ta mitt liv, och så vidare. Så det är två olika saker. Det är inte att säga inshallah, utan det här går tillbaka till när man är osäker och man vänder sig till att Allah azza wa jalla med sin kunskap ska avgöra vad som är bäst. Ja. Och här finns också en tillfaida i denna hadith. En viktig etik vi lär oss när vi gör dua. Och det är att man ska be med beslutsamhet. Så som profeten Muhammed sa, alaihi salam, ليعزم المسألة. Att du ska be med beslutsamhet. När man gör dua så ska man inte sitta och tvivla. Och Allah om och, eller ännu värre, inte ännu värre, men också ett annat fel som folk gör, att de sitter och är frånvarande. Och då har nämnts i en hadith, Allah accepterar inte dua för den som är frånvarande. Du sitter och tänker på andra saker, du lyfter bara händerna och babblar. Och sen, vad har jag ens bett om? Du minns inte ens vad du gör dua, utan du ska be med inlevelse och fokus. Och med övertygelse på att Allah Azza wa Jal ska ge dig det du ber om. Yes. Mycket, mycket viktigt. No. Vi går vidare till nästa kapitel. Där så säger författaren i kapitel 54. Bab la yaqulu abdi wa amati. Kapitel, man får inte säga min slav och min slavinna. Och han nämnde där att det har berättats från Abu Huraira radiallahu anhu, som berättade att profeten alaihissalam sa: ingen av er ska säga mata din herre eller hjälp din herre med att utföra tvagning, utan han bör säga min mästare, min beskyddare, och ingen av er ska säga min slav eller slavinna, utan man ska istället säga min gosse eller min flicka eller min pojke. Ja. Och den här hadith finns i Bukhari och i Muslim. Egentligen är det inte passande att en muslim använder de här orden. Och det här är speciellt då på den tiden där folk hade slavar. Det var vanligt att man hade slavar. Då är det opassande att du kallar den här personen för ja abdi. Du är min slav. Varför? För att vi är alla slavar till Allah subhanahu wa ta'ala. Även om personen är en slav. Men yani, själva ordavalet är opassande. Att säga inte abdi. Du är min slav. Eller att någon säger till slaven mata din herre. Det låter också fel, eller hur? Respektlöst. Och så vidare. Säg istället mata din ägare, din mästare, din beskyddare och så vidare. Men återigen, det kommer till att använda de passande ordvalen och inte använda ord som kan förstås på ett felaktigt sätt. Nästa kapitel. Bab la yuraddu man sa'ala billah. Kapitlet, man får inte neka eller avvisa den som ber något i Allahs namn. Och här berättar Ibn Umar från profeten sallallahu alaihi wasallam att han sa: man ista'adha billahi fa'idhu, wa man sa'ala billahi fa'atuhu, wa man da'akum fa'ajibuhu, wa man sana'a ilaykum ma'rufa fakafi'uhu, fa'in lam tajidu ma tukafi'unahu fad'u lahu hatta taraw annakum qad kafa'tumuhu. Här så sa profeten alaihissalam att den som söker skydd hos Allah ska ni skydda, och den som frågar i Allahs namn ska ni ge, och den som inbjuder er ska ni besvara, och den som gör en god handling för er ska ni ge tillbaka med någonting likvärdigt. Och om ni inte hittar någonting att ge tillbaka så ska ni be för personen tills dess att ni anser att ni har gett tillbaka till honom. Och denna hadith är berättad av Abi Dawud och den är sahih. Ja. Vad handlar detta kapitel om? Detta kapitel handlar om att om någon frågar dig vid Allah så ska du inte säga nej. Är ni någon kommer till dig och säger as'aluka billah, att du ska göra si och så. Jag ber dig vid Allah att ge mig den här saken. Då ska du inte säga nej till personen. Eller jag söker skydd hos Allah. Jag ber namn. Jag söker skydd hos Allah. Jag ber dig att skydda mig vid Allah. Vid Allah så ber jag dig att skydda mig. Då ska man inte heller säga nej till personen. Varför? Genom någon kommer och tigger och ber dig vid Allah, varför ska man inte säga nej för? För att det finns det som kallas för ett tawassul. Att man medlar. Man använder någonting. Till exempel någon säger: kan du ge mig pengar? Vi är släkt. Kan jag få den här saken? Vi kommer från samma land. Kan jag få den här saken? Jag har hjälpt dig förut. Han medlar, eller hur? Men det finns ingenting större att medla med än att medla med Allah subhanahu wa ta'ala. Att säga be dig vid Allah. Och det finns ingenting som muslimen håller högre i sitt hjärta än Allah. Så därför är det inte passande och i vissa tillfällen inte tillåtet att neka en sån här person. Den som kommer och ber dig vid Allah, ge honom. Den som kommer och söker skydd vid Allah, skydda honom. Men här nämner ulema som Ibn Taymiyyah och andra att man kan dela in det här i fyra kategorier. Och Sheikh Uthaymeen nämner först och främst att tigga eller fråga någon om någonting är i grunden ogillat i islam. Man ska försöka klara sig själv, vara oberoende och inte be andra om tjänster. Men om någon nu kommer och frågar någonting och frågar dig vid Allah. Och att fråga vid Allah, som Sheikh Uthaymeen också nämner, det kan vara med Allahs namn, med Allahs egenskaper eller bara att han refererar till Allah. Som vi gick igenom i hadithen om ängeln som kom och testade de tre personerna från Bani Israel. Vad sa han? As'aluka billadhi ataka kada wa kada. Jag ber dig vid honom som gett dig si och så. Han som gett dig den här vackra huden, han som gav dig dessa djur och så vidare. Han ber vid Allah. Allahs namn, Allahs egenskaper och så vidare. Men han nämner Allah subhanahu wa ta'ala. Om en person nu kommer och ber dig vid Allah, så säger ulema att det finns, man kan säga, fyra olika tillfällen. Om han ber dig om någonting som är hans haq, det är hans rätt. Till exempel, du har lånat eller tagit någonting av honom som är hans. Och han säger, jag ber dig vid Allah, ge tillbaka min egendom. Vad ska du göra då? Alltså, du har inget annat val än att ge tillbaka, eller hur? Du har ingen ursäkt att neka honom. För det första är det hans, för det andra han bad dig vid Allah. Två. Han ber dig vid Allah att ge honom någonting förbjudet. Eller att utföra någonting haram. Han säger, ber dig vid Allah, köp ut alkohol åt mig. Vad ska du göra då? Måste du besvara? Får du besvara? Nej, du måste neka honom. Det här är någonting annat. Tre. Han ber dig vid Allah att ge honom någonting eller utföra en tjänst som är över dina förmågor. Och som kommer att skada dig och din familj. Han kommer och säger, billahi, jag ber dig, ge mig hela din lön. Ja? Taib, du har inte betalat hyran, du har köpt mat, ingenting. Är du skyldig att betala? Är du skyldig att göra någonting? Nej, du är inte skyldig. Varför? La darar wa la dirar. Islam, man får inte skada andra. Och det här är för mycket. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Och ulema lägger också här till här. Om du vet att personen är en lugnare. Att han säger till exempel, jag ber dig vid Allah att hjälpa mig och betala hyran. Och du vet att han tar pengar och han spelar bort dem och han köper alkohol och så vidare. Du är inte heller skyldig att ge honom. Taib. Den fjärde. Han ber dig vid Allah om någonting som inte är synd. Och någonting som du kan ge och inte är svårt och inte kommer att skada dig. Vad är bestämmelsen? Nej, du måste ge honom. Wajib, du måste ge honom. Varför? För det sa här att profeten som beordrade. Den som ber dig vid Allah, ge honom. Och det här kan du ge och det är inte haram, ge honom. Som vi sa, bortsett för att du vet att han är ärlig och så vidare. Och vissa nämner också att han kanske bara har kommit till dig och har inte gått till någon annan och så vidare. Då ska man ge honom. Och om han söker skydd så ska man skydda honom. Och samma sak där, det här med att söka skydd. Om han söker skydd i någonting som är hans hack, du måste skydda honom. Om han söker skydd från någon, att fly från en förpliktelse, du får inte skydda honom. Eller han söker skydd trots att han har gjort någonting haram. Han kommer till dig och säger, jag ber dig vid Allah att skydda mig. Jag mördade en person. Taib. Och rånade en person. Skydda mig. Ska du skydda honom? Nej. För han har gjort fel. Tre. Han ber dig skydda dig på ett sätt som du inte kan. Det är för mycket. Du behöver inte heller göra det. Fyra. Han ber dig skydda honom vid Allah subhanahu wa ta'ala. Men någonting du klarar av, det är inte för mycket. Då ska du inshallah skydda honom. Taib. Vi fortsätter efter Salah. Det finns ganska mycket fawaid och tiden för Salah har gått in. Vi fortsätter biidhnillahi ta'ala efter Salah. Wallahu ta'ala alam.
Allah.